lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se. Det är nummer 4, vecka 9, 2023. Och vi inleder med Aktuellt. Tågutropen blir kvar på 86 järnvägsstationer i Sverige. En stor seger för Synskadades Riksförbund. Spotlight, taltidningen Västernorrland, firar i år 60 år. Nu söker redaktionen efter läsare som vill berätta vad taltidningen betytt genom åren. Därefter en ny serie om lönebidrag. Vad kan hända om du har ett jobb och du blir synskadad? Följt av reportaget.
Jag tycker nog ändå, så här i backspegeln, att det gick hyfsat fort tills jag hittade en positiv tanke att det var ju som det var. Och kreativiteten hos mig, den är ju inte skadad. Den här drivet eller det här som gör att man formar och söker, och den är ju kvar. Och mina barnbarn, de kallar mig för, ibland blir det gamöga. Och ibland är jag då blindöga.
Livets mening är som en labyrint. Det går upp och ner. Det säger konstnären Eva Olsson, 67 år, i Örnsköldsvik, som 2016 fick diagnosen glaukom normal. I vår serie om hjälpmedel har vi kommit fram till del 3.
Nyckeln till mycket är ju att använda telefonen. Att en här smartphone som har tal och förstoring för de som använder synen, så finns det ju väldigt mycket som är tillgängligt.
David Renström tipsar om hjälpmedel i hemmet som funkar för synskadade. Boktips: Miraklet i Anderna. Anslagstavla. SRF Ånge inbjuder till årsmöte 7 mars. SRF Örnsköldsvik inbjuder till årsmöte 18 mars. Syntolkad teater, Djurfarmen av George Orwell i Sundsvall den 30 mars. Biofilmer med SRF under mars månad i Sundsvall. Kom ihåg att det måste vara minst 5 anmälningar för att syntolkningen av bio ska bli av. Redaktionen stängd vecka 12, 13 och 14. Annonsering via e-post eller via röstbrevlåda blir aktuellt. Tipsa redaktionen om vad du vill att tidningen ska innehålla. Och så sneglar vi lite grann på vad nästa taltidningsnummer vecka 11 kommer att innehålla. Sist redaktionsrutan. Och jag önskar er alla en trevlig läsning. Och till veckan så är det ju sportlov här i Västernorrland. Och vi övriga kan väl också tänka på att kanske röra på oss lite extra under den veckan också.
Aktuellt.
Tågutropen för inkommande och avgående tåg blir kvar på de 86 järnvägsstationerna som har kvar dem. En stor seger för Synskadades Riksförbund som arbetat för att utropen ska bli kvar. Det här är en oerhörd lättnad. Ingen ska behöva få en klump i magen när man kliver på ett tåg, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, i ett pressmeddelande på SRFs hemsida. Den 15 februari hade Synskadades Riksförbund ett möte med Trafikverket för att få klarhet i vilka förändringar som var att vänta när det gäller eventuella neddragningar av utropen för inkommande och avgående tåg på landets järnvägsstationer. Tidigare har det funnits en rädsla från synskaderörelsen att en neddragning skulle ske redan i april i år, så som tillfälligt skedde i november 2021. Men beskedet från Trafikverket blev att inga förändringar av utropen kommer att genomföras i år. Nu planerar Trafikverket för ett projekt kring hur trafikinformationen ska utformas framöver med tanke på personer med synnedsättning, och SRF kommer att få möjlighet att delta i arbetet. Du lyssnar till din länstaltidning, taltidningen Västernorrland. Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strang. Ja, det var en utav taltidningens gamla signaturer. Och det var Sten Lindén som satt bakom keyboarden och spelade. Och det har varit många signaturer dessförinnan och även därefter. Den 26 november 1963 startade Västernorrlands första taltidning i Örnsköldsvik. Nu, 60 år senare, finns taltidningen kvar fast på andra media och med samhällsinformation och reportage. Redaktionen för Spotlight vill därför uppmuntra er läsare att vara delaktig och kontakta redaktionen för att berätta vad taltidningen Spotlight betytt för er genom åren. Kanske har ni varit med om någon händelse där taltidningen varit involverad och som du tycker kan vara av intresse för andra att veta. Hör av er till redaktionen på telefon, via funktionsbrevlådan eller e-post. Glöm inte att ange namn och telefonnummer ifall ni vill att redaktören ska ringa upp för ett samtal kring detta. Välkommen med era bidrag om taltidningens historia mellan 1963 och 2023. Ny serie om lönebidrag.
Lönebidrag. Idag ska vi prata lite grann om lönebidrag och på olika sätt. Jag står tillsammans med
Johan Wickman från företaget Wait.
Vad jobbar du med?
Jag jobbar med hjälpmedel till synskadade. Och det har jag gjort sedan 98. Så att nästa år blir det 25-årsjubileum för det.
Hur jobbar man när man jobbar med hjälpmedel?
Vi får ju hjälpmedel i Sverige från tre olika ställen kan man säga. Och då har vi ju syncentralen som hjälper till i hemmet eller i skolan. Och sen har du Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som hjälper dig på din arbetsplats. Så vi har en ganska konstig uppdelning egentligen i Sverige, att du har olika ställen som förser dig med hjälpmedel beroende på vad du är. Man ser till situationen istället för din person. Jag då som jobbar med hjälpmedel, här kan ju jag ha ett avtal med en syncentral och så hjälper jag dem där de inte har egna resurser för att installera hjälpmedel eller utbilda i de här eller anpassa på något sätt. Sen det jag kanske mer jobbar med, det är då på arbetsplatser där den synskadade personen får hjälp då via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Och här har vi då lite regler som gäller, och det är att under första året av din anställning så är det alltid Arbetsförmedlingen som hjälper dig. Sen hänger det ihop med vilken typ av anställning du har. Och har du då en anställning med lönebidrag, då är det alltid Arbetsförmedlingen hela tiden som hjälper dig. Har du inte det, då är det Försäkringskassan som hjälper dig efter första året.
Och i det här så kommer ju det här med lönebidrag. Om jag har förstått det rätt, så är det så att om jag arbetar på ett jobb, säg att jag som reporter jobbar på taltidningen och sen får jag en grav synskada i mitt jobb som är en fast anställning, då kan inte jag få lönebidrag.
Nej, helt riktigt. Så det är bara när man börjar ett nytt jobb, när du får en ny anställning, då kan du förhandla till dig ett lönebidrag. Men har du en fast anställning och du drabbas av någonting, till exempel en synnedsättning, då kan du inte få det.
Kan det vara så då att man får lov att gå från det jobb man har?
Ja, det är nästan mer regel än undantag att det är så. Jag träffar ju väldigt många människor som hamnar i den här situationen. Och ja, utan att ha forskat i det jättenoga så skulle jag säga att minst 9 av 10 kommer att förlora sitt jobb.
Vad händer då?
Ja, du får ju alltså packa ihop och gå hem helt enkelt. Och då har man ju gjort utredningar först för att se, klarar du att utföra de här arbetsuppgifterna som du hade innan du fick din synnedsättning? Och det tror jag vi kan förstå alla av oss, att även om man får hjälpmedel på alla möjliga olika sätt, så kan jag inte till 100% utföra samma saker som jag gjorde när jag såg tidigare. Så att det här blir otroligt utslagsgivande. Och man bryr sig inte om att personer har jobbat under väldigt, väldigt lång tid och har otroligt mycket kunskap och erfarenheter om den här arbetsplatsen. Så får man helt enkelt gå.
Att man inte får lönebidrag, för lönebidraget är ju någonting för att göra så att vi får samma förutsättningar att utföra jobbet. Men om jag inte kan jobba i samma takt beroende på att jag har redskap som tar längre tid för mig om jag är synskadad, så kan jag behöva det här för att bli lika effektiv. Har du hört varför man inte får lönebidrag om man blir synskadad med en anställning?
Nej, det är så som regelverket är. Att Arbetsförmedlingen har då möjlighet att bevilja ett lönebidrag. Men då är det bara vid en nyanställning som det kan bli aktuellt. Och i annat fall så finns inte det här. Och här kan man ju se då att den personen som hade ett fast arbete har drabbats av en synnedsättning. Om den personen då skulle få ett lönebidrag, då är jag helt övertygad om att de flesta skulle få vara kvar på jobbet. Då kan man ha överseende med att man producerar inte lika många enheter som man skulle ha gjort om man inte hade sin synskada. Och här har jag ju varit med om när man till och med har satt upp helt klara riktlinjer att du ska klara 15 enheter per dag. Hur många klarar du med dina hjälpmedel? Ja, det blev bara 8. Ja, okej, tyvärr. 8 är ju inte 15, så då kan vi inte ha dig kvar. Men hade man då kunnat koppla på ett lönebidrag på det här, då hade ju det kompenserat upp att det tar längre tid, men att man gör ett fullgott jobb och man har massa andra kunskaper om vad som händer runt omkring på företaget som man kan ha nytta av. Så då har man en helt andra förutsättningar. Men det här går alltså inte när man har en vanlig fast anställning på ett jobb.
Hur länge har det varit så här egentligen? För mig var det här en relativ nyhet ändå.
Ja, nu måste jag ju gissa på det här, men jag tror att det har varit så här alltid. Att det är bara vid en ny anställning som du kan få lönebidrag. Och det är otroligt märkligt att inte det här kommer upp till ytan och att inte ansvariga politiker har gjort någonting åt det här för länge, länge sedan.
Kan det vara så att politikerna inte vet om det?
Jag hoppas det faktiskt. Jag hoppas verkligen att det beror på okunskap. Och det skulle ju vara fantastiskt om man nu fick upp det här till ytan, att man kan göra någonting åt det.
Nu när vi pratar så pratar vi utifrån synskada som funktionsnedsättning. Situationen pratar du om. Det är den man utgår från, inte personen. Vad skulle det göra för nytta om man hade personen som utgångspunkt istället för situationen?
Jag brukar säga så här att den som har en funktionsnedsättning har ju det 24/7. Alla dagar i veckan, hela året. Och då vore det väl lämpligt om man såg på den personen att den behöver ju hjälpmedel oavsett om man är hemma eller på jobbet. Och då hamnar vi i ytterligare en sak, och det är att syncentralerna, de gör ju en upphandling. Och då har de ett sortiment där du kan få hjälpmedel ifrån. Medan du på ditt arbete, där har du mycket större möjligheter att få andra saker som kan vara ytterligare lite bättre anpassade för det du ska göra. Men såg vi till personen istället för situationen, så skulle ju alla kunna få betydligt bättre hjälpmedel. Och man använder dem hela tiden, vilket gör att du blir jätteduktig på ditt hjälpmedel. Och då blir du ännu mer effektiv, och då minskar vi ännu mer skillnaden när man ska jobba eller utföra någonting. Jag menar, kan jag mina hjälpmedel, det är klart att jag gör saker snabbare då. Jag blir mer effektiv. Så man skulle tjäna på alla håll och kanter om vi tittade på personen istället. Och lite kul i det här, det är ju att så gör man i Norge. Där har du en central förmedling där du får hjälpmedel. Så då tittar man på dig som person istället. Men oavsett vilka utredningar vi har här i Sverige, så kommer vi aldrig fram till det, utan vi har den här uppdelningen.
Och vi på taltidningen, vi får fortsätta här att forska det här med lönebidrag. Vi försöker få tag på någon på Arbetsförmedlingen och se vad de säger om det här. Och kanske någon som har blivit av med sitt arbete på grund av att de har fått en synskada och inget lönebidrag. Tack, Johan.
Tack själv.
Reporter Johan Lunder från Västmanlands taltidning.
Reportaget.
Jag tycker nog ändå så här i backspegeln att det gick hyfsat fort tills jag hittade en positiv tanke att det var ju som det var. Och kreativiteten hos mig, den är ju inte skadad. Den här drivet eller det här som gör att man formar och söker, och den är ju kvar. Och mina barnbarn, de kallar mig för, ibland blir det gamöga. Och ibland är jag då blindöga.
Eva Olsson är 67 år och bor i Örnsköldsvik. Jag träffar Eva i hennes ateljé högst upp under takåsarna i kulturfabriken i centrala Örnsköldsvik. Eva är klädd i blå jeans och blå tröja. Hon har en liten och nätt kroppsbyggnad och har kort grått hår och glasögon.
Hur började det här med konstnärskapet egentligen?
Ja, man gillar väl bild. Det hette väl teckning på den tiden man gick i skolan. Och det var liksom roligaste timmen. Och sen hade jag nog inte alla gånger samma åsikt som teckningsläraren, det var klart. Men sen har det varit väldigt... har ju en dyslexi, kanske en lättare dyslexi också, som har följt mig genom skolan. Och då blev det ju att det var lite lättare att vara duktig på det där praktiska. Det är nog det att jag tycker om att jobba med händerna och vara praktisk. Så jag sökte mig nog mot textila hållet. För när jag gick i skolan, då var det ju en tjej i klassen som var så otroligt duktig på att teckna. Verkligen, så jag var jätteavundsjuk då, alltså, naturligtvis på det. Och då tror jag det blir så när man är i den där åldern, 15 år ungefär, att nej, jag kan inte teckna lika bra som henne, så då jag kan inte teckna blir det då. Utan då pysslar man med annan kreativa saker. För det är väl någonting i det här kreativa som jag alltid har tyckt om. Att liksom tiden försvinner på något vis. Det är... Ja, jag blir lätt religiös när jag pratar om kreativitet faktiskt. Man försvinner liksom upp i ett varande som känns bra.
Växte du upp i en konstnärsfamilj?
Nej, absolut inte. Det här med att vara konstnär, det var ju liksom, det var ju inget jobb. Det var ju bara något som drog benen efter sig. Nej, nu är mina föräldrar dödas. Och inget ont om dem. Men alltså, jag kan bara minnas att mina föräldrar var på en enda utställning som jag har haft. Sen har de inte varit alls intresserade. Så den där drivkraften att vara kreativ, den finns nog mer på det praktiska. Alltså jag har sytt kläder och där har man liksom kanske fått bekräftelsen mer än på det konstnärliga hållet då. Det blev ju att jag gick de här kurserna behöver för att förtänka. Då blir jag textillärare och som tur var kom jag inte in på seminariet där vi första utan vart jag gick och vikariera. Och insåg nog att läraryrket inte var något för mig. Alltså orken för kreativiteten, man brann liksom i bägge ändarna. Men sen började jag jobba på ett tryckeri och jobbade där ett antal år. Fick barn, fick otroligt besvärligt med ryggen och ingenting fungerade. Så där har jag haft en problematik hela livet då. Men sen blev jag också sjukpensionär och då var faktiskt konsten och akvarellmåleriet, det var min överlevnadsstrategi. Jag kan inte se att det har gått annars. Men på den tiden, det här var väl 80-tal också, det var väldigt mycket mer. Utställningar och folk köpte och man köpte gärna en tavla till bröllop eller födelsedag. Och, alltså på den tiden så sålde jag betydligt mer än vad jag säljer idag. Det här ledde i alla fall till att jag sökte mig in och gick en konstnärlig utbildning i Sundsvall. Konst- och miljöskolan. Och den slutade jag då 90. Och blev också där intresserad av grafik, gick en kurs på Ålsta, en sommarkurs där grafik, att grafiken är naturligtvis en teknik, men det är ens egen fantasi som sätter gränserna, den är så otroligt, det finns så otroliga möjligheter, men även skulptur. Och den har jag inte heller. Den gick väldigt smidigt. Det här med att se saker från olika håll, tredimensionellt.
Och din ateljé är längst upp i kulturfabriken, kulturverkstan i Örnsköldsvik som ligger faktiskt vägg i vägg med resecentrum. Och här har du huserat i 4 år och det är spröjsade fönster. Och kan du beskriva lite kort hur det ser ut här inne?
Ja, de här fönstren då. Och det är mot norr och det är det bästa ljus man kan ha. Jag har en vägg som är helt ren kan man väl säga. Det är viktigt att ha en hel vägg som man kan jobba emot och ställa upp bilder som man vill betrakta. Och så har jag då en soffa. Så sätter jag mig i soffan och så betraktar jag bilderna som jag har på den där stora väggen. Sen den där soffan är ju jättebra för att man kan ju liksom lägga sig ner och slumra lite på den också. Sen har jag ju då såna här kartlådor som för stora ark och papper. Och jag har en liten tryckpresser och en pappersskärare.
Och så en hylla med en massa färg också.
Ja, just det. Det har man ju. Jag har akvarellfärger och akrylfärger och någonting som heter flashfärger. Och jag tycker det är så fult namn. Men de är ungefär som en temperafärg. Fast de är vattenfast. Det är något motstånd i dem som jag tycker om. Det är liksom, jag söker nog faktiskt motståndet i det material jag jobbar med.
Och sen så har du naturligtvis en hel del penslar i olika storlekar och format som står här nedtryckta i rostfri bunke och så vidare. Precis som det ska vara i en ateljé hos en konstnär. Har du räknat hur många penslar du har?
Nej, jag vill nog inte det heller. Eftersom man vet att de kostar ett par hundra styck. Så många av dem. Så då vill man inte kanske veta det heller.
Och det är ju viktigt också med ljuset och belysning. Och i taket så finns det åtskilliga lampor.
Ja, jag känner att det börjar mörkna. Ska vi gå och tända? För att jag är rätt beroende. Jag är beroende av ljuset.
För ungefär 7 år sedan så hände det någonting speciellt med dig.
Där på 2016 någonting. Då såg jag sämre och fick inte liksom till glasögonen. Jag var inte nöjd. Man gick tillbaka till optiken, man bytte optiker och det liksom vart aldrig bra. Det tror jag många kan känna igen sig i. Men som tur var träffade jag på en duktig optiker som faktiskt skrev remiss till ögonmottagningen. Då kan man nog säga att jag hade tur i oturen, för jag hade då en blödning på synnerven när jag kom på ögonmottagningen. Från då så gick det rätt snabbt med att jag fick då diagnosen lågtrycks- eller normal glaukom, säger man nog. Och det hade hunnit bli då rätt så väsentliga skador, eftersom jag aldrig hade påvisat något högre tryck, utan de här skadorna blir ju ändå då. Ja, så fick jag väl då hjälp med operation. Sänka trycket var väl det vi har hela tiden och fortfarande jobbar med. Att sänka trycket, regelbundet ta synfältskontroller då. Och det är ju ingenting som kan bli bättre, utan man är ju bara väldigt glad att det är så pass bra som det är. Och på de ytor jag ser, jag har ju fått hjälp med gråstar och sånt. De ytor jag ser, där ser jag faktiskt riktigt bra. Så där jag ser, där ser jag. Men sen är det mycket som jag inte ser. Så det blir dåligt, svårt med balansen, det blir svårt att läsa. Och det blir inte bättre av att jag har den här dyslexin då i grunden heller. Så jag förstår, ändå om jag kan se orden och läsa orden, så förstår jag inte vad jag läser. Det har blivit mycket jobbigare. Och det blir någon slags hjärntrötthet när hjärnan hela tiden ska försöka att göra en bild av de här fragmenterade signalerna den får från den skadade ögonnerven då.
Så när du tittar på en bild, hur kan du då uppleva den?
Utan hjärnan läser liksom bara ihop en bild av de signaler som den får ifrån de friska nerverna i synfältet. Så jag har ju liksom något slags dubbelseende kan man väl säga. Jag har svårt att avgöra vad marken är.
Och hur påverkar det här ditt konstnärskap?
Ja, men från början så var det ju en deppig period. När man insåg att jag kommer aldrig kunna måla de där akvarellbilderna som jag kunde målat. Som var sommarmysiga eller hav som solen blänkte i och så vidare. Men det tog, jag tycker nog ändå så här i backspegeln att det gick hyfsat fort tills jag hittade en positiv tanke att det var ju som det var. Och kreativiteten hos mig, kreativiteten, den är ju inte skadad. Den här drivet eller det här som gör att man formar och söker och den är ju kvar. Det här sökandet och testandet och sen så kan jag ju känna då att konst är så otroligt bred på det. Så jag har försökt släppa det där. Att det inte bli fotografiskt. Eller det blir inte alldeles rakt. Eller är det så? Så det blir kanske mer abstrakt kan man väl säga. Eller abstrakt och förenklat. Så kan man nog säga att mina bilder har blivit. Och det kanske blir färgen betyder mer än linjen eller... Nej, det här har jag svårt att sätta ord på.
Och hur har det där påverkat i ditt vardagsliv?
Ja, det är ett helvete. Jag har löst att säga. Ja, men alltså, det är klart att det är jättejobbigt. Men ja, jag försöker hela tiden att se liksom, att det finns positiva saker. Jag försöker lämna ältandet. Och det som har varit allra, allra jobbigast för mig, och fortfarande är det allra jobbigaste, det är att inte ha bil. Att inte kunna köra bil. Den friheten som finns med att ha bil, den saknar jag verkligen. Det är själva friheten som jag saknar. Friheten man hade med att ha bil. Kunna fara handla när jag ville. Kunna vara på affären och botanisera lite extra kanske bland bakgrejerna eller teerna. Och inte alltid ha någon som bara står och väntar på en. Jag har ju också lyckan att ha ett sommarställe efter mina föräldrar ute vid kusten då. Och där, ja, alltså det är så fantastiskt med Sverige, för jag har ju färdtjänst. Och det är ju otroligt bra ordnat och billigt, måste man väl säga, i dagens läge. Men ändå så när jag bara kunde packa bilen och åka iväg och inte liksom vara bunden till att du ska rymmas i en taxi eller, ja, så det är den friheten som jag tycker jag saknar. Men med ålderns rätt så tycker jag nog att jag mår bättre, jag kan nöja mig med. Jag tycker jag har ett jättebra liv.
Du har en särbo, du har barn, du har barnbarn.
Mm.
Hur reagerade de när du fick den här ögonsjukdomen?
Det har inte varit någon stor grej. Har jag bett om skjuts liksom? Nej, men de har nog förståelse av att jag inte ser allting. Men ofta så mynnar det där ju ut i att det blir bara dråpligt av det hela. Så skrattar man. I alla fall väljer jag att skratta åt det istället för att gråta då. Och mina barnbarn, jag skojar ju om mig själv också då. Nej, men du måste berätta, farmor, se inte. Så har det blivit att de kallar mig för... Ibland blir det gammöga. Och ibland är jag då blindöga. Jag vet, det kanske låter jättehemskt. Men jag träffar dem ju flera gånger i veckan. Så jag har ju så nära kontakt med mina barnbarn. Då kan jag känna att de liksom är mån om mig också, vet att jag ser dåligt och hjälper mig säkert om jag ber om hjälp. Ja.
Under 3 veckor sommaren 2022 deltog Eva som konstnär i en utställning i inomhusdansbanan i Skeppsmarn norr om Örnsköldsvik. Projektet hette Luftkonst, där slutligen 7 kvinnliga konstnärer deltog.
Jag har ju jobbat med det nyaste här nu det senaste året, det är ju det som heter markduk som man använder när man dränerar eller när man lägger ut grus till en parkeringsplats eller så. Det släpper ju igenom vatten men inte grus då. Och den där är helt syntetisk och hänger bra. Så i somras ute på i Skeppsmalen på dansbanan där hade jag ett konstverk då som var 4 meter långt och 2,60 högt på en labyrint som varit väldigt bra.
Eva är väldigt fascinerad av labyrinter och dess uppkomst och historia. Och Eva har beskrivit sitt verk Labyrint för livets vandring.
Ja, just det. Ja, men labyrinten är ju fram och tillbaka. Det går, man närmar sig mitten och sen bär det väg ut igen när man går den. Och så kommer man ner mot mitten och så... Det går både upp och ner och det är väl lite grann av livets vandring. Och jag är rätt så fascinerad av den här symbolen då. För den har använts av människan så länge som människan kanske har funnits på jorden. Man hittar dem ju ofta där det finns gamla kyrkor. Används i rit, speciellt på påsken, för de kristna. De var rätt central i katolsk tro. Och det är nog sen vi blev protestanter som den är utraderad ifrån, i alla fall svenskt håll då. Det glömde jag berätta faktiskt, att Grundsunda socken är den labyrinttätaste socken i Sverige. Och det var roligt att kunna säga det, för Skeppsmalen ligger ju i Grundsunda socken.
Vad fick utställningen för respons?
Det roliga med det här var att det flöt ju lite grann utanför det som heter gallerier och traditionella konstkultursvängen. Så det var ju väldigt många som besökte Skagen och Skeppsmarn och hade stannat till för att övernatta med husbilen och sådär, eller var ute för att sola och bada, som gick förbi. Så man träffas väldigt, väldigt mycket folk. Och under de 3 veckor vi hade öppet så hade vi över 1000 stycken. Jag tror att det var 1200 besökare på de 3 veckorna. Så det var populärt. Så det kommer att bli luftkonst i sommar också.
Kommer du att vara med?
Ja, jag kan väl avslöja att jag ska vara med. Men det var så många som sökte i år. Så det är en jury som har den här gallerilokomotivs styrelse fick vara jury till att välja ut vilka som skulle få vara med i det här. Och då premierar man ju stora verk som kan hänga fritt. För det finns ju nästan ingen väggyta på det här stället, utan det är ju mest bara fönster. Många av de här verken är ju inte gjorda än. Så det är ett jobb som ska utföras. Och vi ska träffas och vi ska försöka skylta lite bättre i år.
Och vad kommer du att visa där?
Det kommer att bli svårt att säga. Det blir som tuber som hänger. De är ungefär dryga halvmetern i diameter och så är de 2 meter höga. Enda jag har gjort hittills, det är... tryckt på den här tryckt löv på den här markduken och tryckt lite diagonalt på den här 2 meters våden då, så att när den snurrar, det är meningen att den ska snurra, så det är meningen att det ska bli liksom en uppåt eller nedåt rörelse. Och så är det en till som är på gång. Det är därför jag har täckt väggen där. Där är det meningen att den ska bli. Det ska bli liksom stenar som ligger fastklämda i sprickor, hade jag tänkt. Och jag har ju jobbat också väldigt mycket med stenar. Tycker ju liksom hemskt mycket om stenar.
Vi går runt i Evas ateljé och tittar på några alster som hon har gjort.
Och här är det ju som en... Är det en rödbeta eller vad är det? Det här är ju då ett linoleumtryck. Det är också en labyrint kan man säga. Man närmar sig mitten här men så vänder det ju. Så går det ju utåt. Och då kommer man inte ut här nere där man började utan då kommer man ut här uppe. Det är lite som en lök man har i trädgården. Den har legat och sovit hela vintern. Och så kommer den upp med en otrolig kraft liksom. Och den blir stor och den blir vacker. Och fantastiska blommor. Men sen vissnar de ju då efter en tid. Så vissnar de ju ner. Och behöver samla den här näringen ner till löken igen. För att kunna återkomma nästa år. Och det där tänker jag är någonting som vi ju kanske ska lära oss lite grann av. Att man kommer upp, man gör något. Man är aktiv, men så behöver man ju också det här med vilan och dra sig tillbaka, fundera för att ha ork och kraft igen.
Känner du att du fortfarande brinner och vill hålla på med det här så länge du vill och kan?
Ja, verkligen. Sen om man brinner, det vet jag inte. Alltså, då kan man ju brinna upp också. Men det känns, alltså det här med det här, att vara kreativ. Att kunna göra, att kunna få, för det blir ju typ av forskning och ett funderande och ett lek. Det är mycket lek, jättemycket lek. Och när det ger mig ro och frid och jag mår bra, alltså, så då känner jag att det här är ju någonting jag vill hålla på med. Men det är inte så viktigt om det blir något resultat. Det kanske har varit mer det att man har varit tvungen liksom att få in pengar. Ja, man har känt sig liksom driven till att vara med på vissa utställningar eller sälja och vad tycker folk om och vad är det som går att sälja och inte sälja och mycket sådana tankar. Och det dödar ju liksom delvis den här glädjen också i forskandet och funderandet. Och nu när man är pensionär då känner jag med mig. Nej, jag vill bara ha roligt nu. Men det där, det är roligt och roligt. Då tror man att det är lättsamt. Och så är det ju inte heller. För det är ju liksom utmaningen. Det är ju precis som ett korsord liksom. Att det finns ju ingen glädje i att göra ett för enkelt korsord. Utan det är ju liksom när man har ändå spänt eller töjt lite på tankegångarna som det blir spännande också.
Kan du leva på din konst?
Nej, jag har aldrig kunnat leva på min konst. Och som sagt var, nu har jag pension och även fast den är minilåg så är det ju liksom, det räcker till tak över huvudet och mat på bordet. Och jag tycker att jag har det jättebra.
Och jag som träffade Eva Olsson heter Annette Strandqvist. Nu ska det handla om hjälpmedel för synskadade som kan vara väl fungerande och bra att ha i hemmet. David Renström från Skellefteå ska ge oss några konsumenttips.
Sen ska vi ju inte alls glömma bort de här röstassistenterna som har funnits ett bra tag, men som jag tror att det är ganska många som ännu inte har tagit steget och skaffat. Och det är ju då Google, de som heter Google Home, men som numera heter Google Nest. Men det är de här små, det finns ju både små och större högtalare som man då kan ställa på en, ja, på en hylla eller på en bänk hemma där. Och så kopplar man upp dem mot sitt nätverk i hemmet, och så kan man, ja, för det första, den enklaste formen är att man ställer frågor. Att man säger bara rakt ut i luften, hej Google, vad är klockan? Eller hej Google, hur gammal är kungen i Sverige? Eller hej Google, vad heter presidenten i USA? Eller, ja, ställer sådana frågor, så får man också ganska hyfsat svar på dem faktiskt. Man kan till och med ge den räkneuppgiften, man kan säga vad blir 35 delat i 7 till exempel. Det var ju väldigt lätt tal i och för sig, men man kan ta väldigt svåra tal också. Och sen kan man ju då gå vidare till nästa steg. Och det har jag gjort. Så jag har ju då att jag kan slå av och på olika, framförallt kontakter. Alltså man sätter i eluttagen. Så jag har till exempel en fontän där hemma som är, ja, en liten sån här bordsfontän som står på fönsterbrädet, som det pålar lite vatten där väldigt, väldigt försiktigt. Och den där är en sån där som jag kanske vill slå av den ibland på natten, eller jag vill slå av den för att jag hör på morgonen att det börjar vara slut vatten. Man hör då att den låter lite mer, och då kanske jag inte har tid att fylla på vatten då, så då vill jag stänga av den snabbt innan jag går. Och då kan jag bara säga, hej Google, stäng av fontänen. Så jag har talat om för Google att den här högtalaren, att den där kontakten heter fontänen. Så jag har liksom kopplat fontänens sladd till en sån här kontakt som man kan styra med rösten då. Och den här kan man ju använda till vad som helst. Man kan använda till bordsfläktar eller allting som man kopplar in på strömmen kan man ju slå av och på då med en sån där. Den behöver inte ha någon slags, att det är någon inbyggd funktion för det här, själva prylen, utan det räcker med den här kontakten. Så jag har några sådana kontakter som jag kan slå av och på. Sen kan man komplettera dem med lampor. Så man kan säga att tänd kökslampan, eller släck lamporna i vardagsrummet, eller släck alla lampor kan man säga. Det finns ju då speciella lampor som man kan styra på det här sättet också. Det kan ju vara väldigt praktiskt där när man är synskadad, så kan det vara lätt att glömma också att tända och släcka lampor. Och då kan man, det är lite överkurs, vi ska inte gå in på hur det funkar, men man kan alltså ställa in sådana här automatiska scheman så att lamporna stängs av och på, slås av och på automatiskt vid vissa tider, mer eller mindre, eller med lite slumpmässigt sådär. Så att de alltid tänds klockan 5 på eftermiddagen och kanske släcks klockan 10 på kvällen eller något sånt där. Jag är en sån som inte tänder och släcker så mycket lampor själv eftersom jag inte använder dem. Men jag brukar försöka att tända och släcka lampan i köket på vintern. Det brukar jag i alla fall. Under vinterhalvåret så är det ganska mörkt, så brukar jag göra det. På sommaren så känns det som att det inte spelar så stor roll om jag gör det eller inte. Ja, det var lite om de grejer som jag har och använder. Sen har jag ju på gång då, jag har inte skaffat det än, men jag står i begrepp att skaffa en sån här airfryer. Alltså en slags varmluftsugn kan man säga, som man kan laga mat i. Och som är, jag har fått väldigt goda vitsord från en del bekanta som har skaffat den där. Och det synskadade och icke synskadade ska jag säga. Så det är väl något jag funderar på. De finns ju både med appstyrd som man kan koppla till telefonen och ställa in temperatur och lite sånt där. Men de finns ju även i lite enklare varianter som med vanliga, ja, knappar och vred på egentligen. Så där får man väl ja, jag ska fundera lite grann på vilken nivå jag ska lägga mig, om jag vill ha mer avancerad eller om jag vill ha något enklare. Men jag tänkte att det ska, nu så här efter årsskiftet, om man ska ha lite nyårslöfte, jag tänkte att man ska försöka kanske laga lite mer mat hemma och försöka lite mer lite mera fettsnålt och sådär. Och det här går ju att laga rätt mycket mat så där med sånt som man steker i normala fall kan man alltså köra i en sån här airfryer istället, och då blir det, då ska det bli lite nyttigare, har jag hört. Sen, jo, jag glömde säga det, jag har ju också en blodtrycksmätare som man kan då koppla, eller som jag kopplar till telefonen, och då får jag alltså upp, när jag har mätt mitt blodtryck så kommer det upp på telefonens i appen där som hör till blodtrycksmätaren. Så jag kan läsa av vilket värde jag har, och den kan även spara då mitt värde så att jag kan se över tid hur blodtrycket är. Och det finns ju många såna här grejer. Det finns ju termometrar också, både inom och utomhus. Och sen finns det för ugnen. Om man säger, det finns några varianter på ugnstermometrar. Jag har själv inte skaffat någon sån än. Det är också en grej som jag har funderat på. Om du behöver en kötttermometer till exempel för att du ska göra en helstekt oxfilé eller något sånt där i ugnen, så finns det alltså termometer som du kopplar till telefonen som du kan ställa in vilken temperatur du vill få en notis, eller för du vill höra en signal när det har uppnått den temperaturen inne i köttet. Så lite sånt finns det också som är fullt tillgängligt att använda med, även när man inte ser någonting. Så länge man har den. Nyckeln till mycket är ju att använda telefonen. Att en sån här smartphone som har tal och förstoring för de som använder synen, så finns det ju väldigt mycket som är tillgängligt.
Ni hörde David Renström berätta vilka produkter för hemmet som finns ute i handeln som även fungerar för den som är synskadad.
Veckans boktips.
Miraklet i Anderna av Nando Parado. 1972 störtade ett flygplan med 45 människor ombord i Anderna i Sydamerika. Ett rugbylag kraschade på en glaciär. Från myndighetshåll menade man att samtliga var räddningslöst förlorade. Den oländiga terrängen gjorde det omöjligt att finna nedslagsplatsen. Men i denna berättelse redogör en av de överlevande för hur miraklet i Anderna, efter 72 dagars fasor, ledde till att 16 människor kunde överleva olyckan. Den här boken handlar mycket om mod, kamp, kärlek, lidande, liv och död. Det var ett boktips från Lidia Djeric på Härnösands bibliotek.
Anslagstavla.
Synskadades förening SRF Ånge inbjuder medlemmarna till årsmöte tisdagen den 7 mars klockan 12 till 14.30 i Folkets hus Corner i Ånge. Ärenden enligt stadgarna. Föreningen bjuder på förtäring och underhållning av Nils Håkan Kempe. Lotterivinster mottages tacksamt. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Örnsköldsvik kallar till årsmöte den 18 mars 2023. Platsen är Fabriksgatan 25A i Örnsköldsvik. Tid 13.00 till cirka 15.30. Förutom årsmöte planerar SRF Örnsköldsvik en trevlig stund med fika och bingo. Er anmälan vill föreningen ha senast den 3 mars, så att handlingarna kan skickas ut och nå er i stadgeenlig tid inför mötet. Uppge i er anmälan på vilket media ni önskar handlingarna. Och er anmälan gör ni till Sixten Levander på telefonnummer 076 784 7589. Varmt välkomna hälsar SRF styrelse i Örnsköldsvik. Syntolkad teater på Konsertteatern i Sundsvall den 30 mars klockan 19. Teatern heter Djurfarmen av George Orwell. Den handlar om Mr. Jones på Manor Farm som är så lat och full att han glömmer att mata djuren, vilket får till följd att revolution utbryter. Under grisarna Napoleon och Snowballs ledarskap tar djuren över gården. Med löftet att eliminera alla fruktansvärda orättvisor på bondgården organiseras den nyinstiftade djurfarmen som ger fördelar till alla som går på fyra ben. Men under tidens gång korrumperas rebellernas idéer och glöms sedan bort. Då uppstår något nytt och oväntat. Djurfarmen är George Orwells briljanta satir om den korrumperade makten och historien om en revolution som gick fel. En halsbrytande föreställning där den humoristiska ensemblen, regissören Anna Sjövall och scenografen Charlotta Nylund, skapar ett alldeles eget universum. Det här är ett gästspel av Teater Halland. På Konsertteatern i Sundsvall den 30 mars. Biljettpriset är 230 kronor. Samling klockan 18. Anmälan gör du senast söndagen den 12 mars till Marianne Bergman på telefonnummer 070 6521 404. Aktuella biofilmer i Sundsvall som kan bli syntolkade. Minst 5 måste anmäla sitt intresse för att filmerna ska syntolkas. Kontakta kulturombudet. 7 mars, Kungen, regi Karin af Klintberg. Det är en dokumentärfilm om kungen. Hon har följt Carl Gustav i samtal om allt från barndomen till kungalivets upp- och nedgångar. Är du intresserad kan du anmäla dig så fort som möjligt till Marianne Bergman. Och slutligen en biofilm den 21 mars. Andra akten, regi Mårten Klingberg. Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman flyttar in tvärs över gatan med sin nya fru och Evas son verkar tröttna på sin mammas daltande och vill klara sig själv. Vad ska Eva göra av all tid? Ett extra knäck dyker upp som Eva inte kan motstå. Och den store stjärnskådespelaren Harald Skog har drabbats av en stroke och behöver rehabilitering i sitt eget hem. Vad som börjar som en katastrof växer till en varm vänskap, spirande livsglädje och till ett hopp om att livet inte är över. I rollerna bland annat Rolf Lassgård och Lena Olin. Frågor och anmälningar till bio kan du göra till Marianne Bergman 070 6521 404. Redaktionen håller stängt vecka 12, 13 och vecka 14 då redaktören befinner sig på en hälsokurs vid Österåsens livscenter. Taltidningen Spotlight kommer att publiceras ändå, fast i något kortare format. Meddelanden och annonser kan ni tala in på röstbrevlådan som är tillgänglig dygnet runt på telefonnummer 0611 801 30 eller skicka in via e-post till taltidningen snabela@rvn.se. Inför nummer 6 som publiceras vecka 13 är det bra att ni senast skickar in ert material torsdagen den 23 mars för inläsning och redigering. Inför nummer 7 som publiceras vecka 15, alltså efter påskhelgen, ska materialet vara redaktionen tillhanda senast torsdagen den 6 april. Vecka 15 är redaktionen öppen som vanligt. Vad vill du läsa om i taltidningen Spotlight? Var med och tipsa om ämnen och reportage som du vill läsa om i denna taltidning. Alla tips är bättre än inga tips. Taltidningen Spotlight finns till för dig som inte kan läsa tryckt text och för att göra vardagen lite enklare genom samhällsinformation och reportage. Du kan ringa direkt till redaktören på telefonnummer 0611 845 44 eller till röstbrevlådan som står på dygnet runt 0611 801 30 eller e-posta till redaktionen till adressen taltidningen@rvn.se. Du kan vara anonym om du vill, men det är alltid bra att nämna namn och telefonnummer för återkoppling från redaktören. Välkommen med dina tips. I nästa taltidningsnummer vecka 11 kommer innehållet bland annat att handla om Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik som möblerar om. Om Härnösands bibliotek som kommer att erbjuda en läs på flera sätt hylla. Och vi ska få möta poeten Mikaela Persson som beskriver platser hon aldrig besökt. Och så blir det både boktips och evenemangstips och mycket mera.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.